Tack Jesus Kristus för att du sände din ande precis som du hade lovat de första lärjungarna. Tack för att din ande bor i oss och vill leda oss. Hjälp oss att vara öppna för andens verk i våra liv och runt omkring oss. Och tack för att vi nu får stanna upp inför både allvaret och glädjen som texterna handlar om nu vid kyrkoårets slut. Amen. Temat idag är vaksamhet och väntan. Men jag ska inte predika här nästa söndag. Det gör Anders Blåberg, och om han kommer att predika över Kristi återkomst eller om han mer tänker sig kring det temat han har för helgen, Guds ord eller Bibeln, mat för själen, det vet inte jag. Men skulle ni få två predikningar som berör Kristi återkomst, så är det bättre än att ni inte får någon, så att jag är trygg i mitt upplägg så att säga. Vaksamhet och väntan, men också Kristi återkomst. De här sista söndagarna av kyrkoåret, söndagen efter Alla helgons dag, var vårt evighetshopp. Och det är ju ett positivt tema. Den yttersta tiden är både allvar men också positivt. Vaksamhet och väntan, ja, det kan vara jobbigt att vänta, det kan vara besvärligt att hålla sig vaken ibland. Och Kristi återkomst, ja, det beror på vår gudsrelation om det är något positivt eller om det är något skrämmande. Det finns olika grader av vaksamhet. Det är självklart att när man kör bil så måste man vara vaken. Men när man kör där så händer det ibland att det står en skylt att det är varning för viltstråk, den här älgskylten. Och det är tänkt att den ska få oss att skärpa vaksamheten ytterligare. Vakna var vi innan, men vi ska skärpa till oss ytterligare för att se, kommer det några vilda djur här eller hur går det? Och på så vis så finns det olika grader av vaksamhet, men det är också viktigt att du och jag som kristna kan vila i vår väntan. Vi kan liksom inte gå på helspänn hela tiden. Kommer Jesus nu? Kommer han snart? Är jag beredd när han kommer? Nej, det fungerar inte så, utan vi måste kunna vara vakna i väntan på att Jesus kommer och samtidigt vila i den väntan. Jag vill börja med att läsa psalm 130 i Saltaren. Ur djupen ropar jag till dig, Herre. Herre, hör min röst. Låt dina öron lyssna till mina rop om nåd. Om du, Herre, tillräknar synder, Herre, vem kan då bestå? Men hos dig finns förlåtelse för att man ska vörda dig. Jag väntar på Herren. Min själ väntar och jag hoppas på hans ord. Min själ längtar efter Herren mer än väktarna efter morgonen. Mer än väktarna efter morgonen. Israel, hoppas på Herren, för hos Herren finns nåd. Full lösen finns hos honom. Han ska friköpa Israel från alla dess synder. Livet går lite upp och ner. Den som har skrivit den här psalmen upplevde tydligen att det var lite tungt just då i alla fall. Ur djupen ropar jag till dig, Herre. Hör min röst, lyssna till mina rop. Rop om nåd. Och så kommer det samtidigt det positiva att Herren förlåter synder. Det finns förlåtelse hos honom. Det där som kan dra ner oss mänskligt, andligt, det där att vi vet att vi har gjort fel, vi har misslyckats, vi står i en orätt relation till Gud, en orätt relation till andra människor. Ett dåligt samvete kan få oss att känna oss neråt, riktigt ordentligt, riktigt på botten. Men det finns förlåtelse. Jag väntar på Herren, jag hoppas på hans ord. att vi kan lita på att allt det Gud har sagt, det stämmer. Det han har lovat oss, det håller han. Min själ längtar efter Herren mer än väktarna efter morgonen. Jag vet inte här hur många som har jobbat natt. Jag har jobbat som väktare i drygt 10 år och jobbat ytterligare natt. Så ungefär 25 års nattarbete har jag erfarenhet av. Och det är så här när man jobbar natt, eftersom samhället i huvudsak är vaket på dagen, så blir det ibland att sömnen blir störd. Man sover inte så gott, även om jag normalt hade god sömn, så är det så här att det är svårt att få lika mycket sömn när man jobbar natt som om man jobbar dag. Och det gjorde att ibland var man lite tröttare än vanligt. Och det är också så här då att väktarna här som Bibeln talar om, de gick där i stan, de gick på stadsmuren, de gick och kollade att allt var lugnt. Och när man blir trött så blir man också mer frusen. Och på olika sätt så kan man längta. Normalt så var det inget problem att jobba natt. Jag minns många fina sommarmorgnar några timmar innan man slutade med fantastisk natur och fågelsång. Och man längtade inte alls särskilt efter att få åka hem och sova. Det var bara underbart att se naturen och uppleva den. Men det fanns andra gånger när man verkligen längtade efter morgonen. Det var en intensiv längtan för att åka hem snart. Så därför förstår jag texten här, att längta efter morgonen. Och att då längta efter Herren mer än vad väktarna längtar efter morgonen. Jag lovar, det är en intensiv längtan efter Herren. En oerhört intensiv längtan. Och så får vi hoppas på Herren, på hans nåd. Och han ska friköpa oss från alla våra synder. I Matteus, det 26 kapitlet. Och från vers 36. Det är precis efter att Jesus har firat nattvarden med sina första lärjungar. Sedan gick Jesus med dem till en plats som kallas Getsemane, och han sa till lärjungarna: sätt er här medan jag går dit bort och ber. Han tog med sig Petrus och Zebedeus, båda söner, och han greps av sorg och ångest och sa till dem: min själ är djupt bedrövad ända till döds. Stanna här och vaka med mig. Han gick lite längre fram, föll ner på sitt ansikte och bad: min far, om det är möjligt, så låt den här bägaren gå förbi mig. Men inte som jag vill, utan som du vill. Han kom tillbaka till lärjungarna och fann att de sov. Då sa han till Petrus: så ni kunde inte vaka en enda timme med mig. Vaka och be att ni inte kommer i frestelse. Anden är villig, men köttet är svagt. Sedan gick han bort för andra gången och bad: min far, om den inte kan gå förbi mig utan jag måste dricka den, så ske din vilja. Han kom tillbaka och fann återigen att det sov, för deras ögon var tunga av sömn. Då lämnade han dem och gick åter bort och bad för tredje gången med samma ord igen. Sedan gick han till lärjungarna och sa till dem: sover ni fortfarande och vilar er? Nu är stunden här då människosonen utlämnas i syndares händer. Res på er, nu går vi. Han som förråder mig är här. Vaka och be att ni inte kommer i frestelse. Vi har fått bönen som en hjälp att hålla oss vakna. Inte aftonbönen. Den är för att vi ska somna tryggt och sova gott. Men vi har fått bönen som ett hjälpmedel, den gemensamma bönen och den enskilda bönen som ett hjälpmedel för att vi ska hålla oss vakna och vara beredda när Jesus kommer. Och samtidigt så vet vi hur lätt det är att slumra till. Vaka och be att ni inte kommer i frestelse. Anden är villig, men köttet är svagt. Ja, visst vill vi alla vara vakna när Jesus kommer. Visst vill vi vara andligt beredda att möta honom ansikte mot ansikte. Och ändå så vet vi att det är lätt att slumra till. Att den andliga vitaliteten inte finns där som den skulle vara. Och så uppmanas vi att vaka och be. Det räcker inte att vi är villiga. Vi behöver hjälp. Och den hjälpen får vi i bönen. Det är också så att vi har både ett ansvar själva, men vi har också ett ansvar för varandra. I Hebreerbrevet 12 och 15 Hebreerbrevet 12 och 15. Se till att ingen går miste om Guds nåd. Eller en annan översättning. Vaka över att ingen kommer bort från Guds nåd. Du och jag uppmanas att vaka så att ingen i vår gemenskap kommer bort från Guds nåd. Vi har ett ansvar själva, men vi har också ett ansvar inför varandra. Att hjälpa varandra och vara uppmärksamma om det är någon som vi tror håller på att andligt somna. Så ska vi komma som en kyrkstöt, bildligt talat i gamla tider. Man kom och stötte till dem som somnade under en lång predikan för att de skulle vara vakna. Du och jag, vi ska ha koll på varandra på ett positivt sätt. Inte misstänkliggöra varandra, men hjälpas åt att vi tillsammans är vakna. Vaka över att ingen kommer bort från Guds nåd. Det är om vaksamhet. Kristi återkomst. Mycket om det som handlar om tiden före och Kristi återkomst är skrämmande på många sätt. Och därför säger Bibeln att du och jag som lever i gemenskap med Jesus Kristus, vi ska inte vara rädda. Domsöndagen heter nästa söndag. Och förr var temat den yttersta domen. Och så fokuserade man på domen. Nu är istället temat Kristi återkomst, och det låter betydligt mer positivt än den yttersta domen. Även om det är olika delar av samma sanning. Först några skrämmande ord om Kristi återkomst. I Matteus 24 och 30. Då ska människosonens tecken synas på himlen, och jordens alla folk ska jämra sig när de ser människosonen komma på himlens moln med stor makt och härlighet. Jordens alla folk ska jämra sig när de får se Jesus komma tillbaka. De hade inte väntat sig det. De kanske inte ens trodde att han fanns. Och även om de trodde att han fanns kanske här för flera tusen år sedan, levde här på jorden, gick omkring. Men nu, nej, behöver vi inte bry oss om det. Det är gammal historia, det kan vi lämna. Nej, när Jesus kommer tillbaka så står det här att alla folk ska jämra sig när de ser människosonen komma på himlens moln med stor makt och härlighet. Folk kommer att bli skräckslagna. Och i Lukas 23... Det kommer dagar då man ska säga, saliga är det ofruktsamma, det moderliv som inte fött och det bröst som inte ammat. Då ska man säga till bergen, fall över oss, och till höjderna, göm oss. För om det gör så här med det friska trädet, vad ska då inte ske med det torra? Jesus talar om sig själv som det friska trädet. Och det var innan han skulle korsfästas. Och så säger han, det ska komma en tid då man är tacksam om man inte har några barn att ta hand om. Igår så satt jag och Pierre och fikade på Sandbergs konditori. Och vid bordet intill kom det en ung familj med en barnvagn. Och när vi så småningom reser oss för att gå, så det är klart man tittar ner på den där lilla babyn som ligger i barnvagnen. Och så pratar man lite med föräldrarna, en 3 månader gammal baby. Det är fantastiskt med barn. Både så små och ännu mindre och de som är lite större. Det är härligt med barn. Och det är mycket glädje att ha egna barn, och man kan också ha glädje av andras barn. Och samtidigt säger Jesus här att det kommer en tid då man är tacksam och glad om man inte har några barn. För det ska bli så besvärligt. Då ska man säga till bergen, fall över oss och till höjderna, göm oss. Man kommer att vara skräckslagen därför att man inte tog vara på möjligheterna till nåd medan de fanns. Och i uppenbarelseboken, det 6:e kapitlet och från vers 15. Och jordens kungar, stormännen och befälhavarna, de rika och mäktiga och alla slavar och fria gömde sig i hålor och bland bergens klippor. Och de sa till bergen och klipporna, fall över oss och göm oss för honom som sitter på tronen och för lammets vrede. Deras vrede stora dag har kommit, och vem kan då bestå? Man hoppas att bergen ska falla över en, för man klarar inte av att möta Jesus Kristus när han kommer tillbaka. Det här är den skräck som kommer att drabba människor som inte sa ja till nåden och evangeliet. Men det handlar inte om att vi som är här ska gå härifrån rädda. I 1 Johannes brev, det 2:e kapitlet och från vers 28. Kära barn, förbli nu i honom så att vi kan ha frimodighet när han uppenbarar sig och inte behöver stå där med skam inför honom när han kommer. Om ni vet att han är rättfärdig, då inser ni också att var och en som gör det som är rätt är född av honom. Förbli i Jesus så ni inte behöver stå där med skam när han kommer, utan kan ha frimodighet, skriver Johannes. Och så behöver du och jag, vi behöver inte vara rädda, utan vi kan frimodigt se fram emot att Jesus kommer tillbaka. Och Matteus, det 24:e kapitlet. Och vers 6. Så sitter Jesus på Oljeberget med några lärjungar. Ni kommer att höra stridslarm och rykten om krig. Se då till att ni inte blir skrämda. Sådant måste hända, men det är ännu inte slutet. Se till att inte bli skrämda. I gemenskap med Jesus Kristus behöver vi inte vara rädda. Och Lukas 21 och 28. Då har Jesus innan talat om tecken i solen och månen, om olika saker som ska hända innan han kommer. Men när det här börjar hända, så räta på er och lyft era huvuden, för er befrielse närmar sig. Det som är skräckfyllt för andra är befrielse och goda framtidsutsikter för Guds församling, för varje kristen. Och så är Kristi återkomst något som kommer att skrämma många, men som kommer att få många att jubla. När vi får se honom ansikte mot ansikte, och när vi vet att nu ska vi för alltid vara tillsammans med honom. I Romarbrevet kapitel 13 och från vers 10. Kärleken gör inte sin nästa något ont, alltså är kärleken lagens uppfyllelse. Gör detta och tänk på tiden, att det är dags för er att vakna upp ur sömnen. Frälsningen är oss närmare nu än när vi kom till tro. Natten går mot sitt slut och dagen är nära. Låt oss därför lägga bort mörkrets gärningar och ta på oss ljusets vapenrustning. Låt oss leva värdigt som på dagen, inte med vilda fester och fylleri, inte med otukt orger, inte med strid och avund. Nej, iklä er Herren Jesus Kristus och ha inte en sådan omsorg om kroppen att begären väcks till liv. Det är dags att vakna upp, skrev Paulus till församlingen i Rom. Att Guds församling ska vara redo att möta honom. Och Lukas evangelium slutar med hur Jesus lämnar sina lärjungar. Sedan förde Jesus dem ut till Betania. Han lyfte sina händer och välsignade dem. Och medan han välsignade dem lämnade han dem och lyftes upp till himlen. De tillbad honom och vände tillbaka till Jerusalem i stor glädje. Och de var ständigt i templet och prisade Gud. Deras sätt att bevara vaksamheten och vara redo, det var att vara i templet och prisa Gud. Och han lyftes upp, står det. Förra söndagen så spelade jag på eftermiddagen i Halltorp kyrka. Jag vet inte om ni har varit i Halltorp kyrka. Jag fascinerades av altartavlan där. Det enda man ser av Jesus, för det handlar om Jesu himmelsfärd, det är smalbenen och fötterna. Det andra har försvunnit in i ett moln. Och så ser man lärjungarna på marken. Och när vi läser i Apostlagärningarna om den här situationen, när Lukas fortsätter att skriva om det, så står det: när de nu var samlade frågade honom: Herre, är tiden nu inne då du ska återupprätta riket åt Israel? Han svarade dem: det är inte er sak att veta vilka tider eller stunder som Fadern i sin makt har bestämt. Men när den helige ande kommer över er ska ni få kraft och bli mina vittnen i hela Judén och Samarien och ända till jordens yttersta gräns. När han hade sagt detta såg de hur han lyftes upp och ett moln tog honom ur deras åsyn. Medan de såg mot himlen dit han steg upp stod plötsligt två män i vita kläder hos dem. De sa: Galileer, varför står ni och ser mot himlen? Den Jesus som togs upp från er till himlen, han ska komma tillbaka på samma sätt som ni såg honom stiga upp till himlen. Varför står ni och ser mot himlen? Ja, ser man bara fötterna på honom när han far upp så är det onaturligt. Man står och tittar, vart tog han vägen? Men så kommer änglarna och säger, han kommer tillbaka på samma sätt. Han får upp välsignande sina lärjungar. Han kommer tillbaka välsignande sina lärjungar. Och så får vi se fram emot att få möta honom när han kommer tillbaka. Och så är det ditt och mitt ansvar att försöka föra ut evangeliet på ett sådant sätt att fler människor kan få uppleva trygghet när han kommer tillbaka och inte skräck. Att de ska kunna jubla över att få se Jesus istället för att hoppas att bergen ska falla över dem och dölja dem. Och så har du och jag all anledning att se positivt på framtiden, också om det skulle se mörkt ut i världen. Jesus kommer tillbaka, det har han sagt. Tack himmelske far för att du sände Jesus till jorden. Tack Jesus att du var villig att komma. Och tack för vi kan se hur olika bibelställen har gått i uppfyllelse och därför kan vi tro och veta att också fortsättningen kommer att gå i uppfyllelse. Hjälp oss att vara vakna andligt så att vi kan möta dig med glädje och frimodighet när du kommer.